Hej, kul att du är här och vill följa oss från EFS-kyrkan i Ängelholm. Du kommer nu att få se eller höra en predikan från en av våra gudstjänster. Har du några frågor eller vill veta mer om oss som kyrka så kan du alltid gå in på www.efskyrkan.info. Vill du ha tillgång till mer undervisning eller ta del av våra inspelade konferenser eller gudstjänster, gå gärna in på vår playkanal efskyrkan.tv. Nu ska vi lyssna på denna veckas predikan.
Ja, roligt att få stå här och predika. Jag har gjort det någon gång innan. Men ja, det är väl 2 år sedan. Nej, det blir egentligen, va? Ja. Claes Fetterlein heter jag och jag jobbar då som präst i Ängelholms församling med placering i Sankt Mikael. Och innan jag börjar predika så ska jag faktiskt göra lite reklam. Vi har en föreläsningsserie i Sankt Mikael. 3 föreläsningar under våren och 3 under hösten. Och första föreläsningen har varit, då kom Dick Harrison dit. Ja, den Dick Harrison. Och vi har temat för den här föreläsningsserien. Vem är Jesus egentligen? Och han pratade då om Jesus ur ett historiskt perspektiv. Och det var väldigt spännande. Och han pratade bland annat om uppståndelsen och menar ju att det inte går verifiera utifrån ett vetenskapligt perspektiv, men han har ju ändå en ganska så ödmjuk ingång på det. Sen efteråt på fikat så är det en ung kille som ställer den där frågan som alla vill fråga men ingen vågar fråga för att man är lite till åren kommen. Vad tror du själv, Dick? Och precis just då så höll han på att äta en bulle eller en kaka och hade munnen full så han fick stå och tugga länge. Så det var väl den där betänketiden. Och sen säger han, ja men jag är kristen, jag tror på uppståndelsen. Sen kan han ju inte använda det i sin argumentering. Nu den 13 oktober så kommer det en kvinna från Open Doors och hon kommer att prata om vem är den förföljde Jesus. Nu kommer vi att fokus på hur det är att vara kristen i vår värld. Och sen innan jul så kommer en och prata om något annat. Nu tappar jag det. Men den 13 oktober klockan 19.00 så får vi höra om vem är den förföljde Jesus. Det var det. Nu, den här texten som vi hörde läsas, den är ju som Malin sa, märklig, lite skrämmande kanske. Jag får såna där fantasy-vibbar, fantasy-historie-vibbar. Och änglar och demoner och drakar och populärkultur. Det finns ju ett känt spel, vad jag har förstått, som heter Drakar och demoner. Ett svenskt tv-spel eller datorspel, vad det nu är. Hör min kunskap. Det har funnits i över 40 år och är jättepopulärt. Jag ska försöka idag att komma in på den här texten. Men min disposition idag är att jag först vill prata lite om fakta om änglar. Lite fakta om änglar. Och sedan så tänker jag försöka att berätta och ge några exempel om änglar i vår verklighet idag. Och så landa i texten till sist. Ja, det här med änglar, det är ju något som folk i gemen har faktiskt en tro på, skulle jag vilja säga. Slår man änglar på nätet så får man ganska många träffar. Jag minns inte hur många det var, men det är tusentals, kanske 100 000-tals. Och man skriver om änglamöten, man skriver om hur man har räddats av änglar. Vilket är en vanlig förekommande uppfattning att man räddas av änglar. Och till och med tidningarna och media pratar ju om när det finns änglar. Det står rubrik, hon hade änglavakt. Bara för någon dag sedan så reflekterade jag på tv, en kvinna som blev intervjuad. Och hon sa, ja det var ju änglavakt. Jag hittade ett citat på internet som står så här. För varje ängel som flyger upp bland molnen finns en gudomlig motsvarighet på jorden. Vi har alla en gudomlig sida som bara väntar på att väckas till liv. Låt ängeln inom dig ta sig uttryck. Men det är ju bara så att Bibeln är ju tydlig med att vi har inga änglar inom oss. Eller att det inte heller blir änglar då vi dör. Det här med att vi skulle bli änglar när vi dör, det är nog en missuppfattning utifrån ett bibelord. Där Jesus pratar om just uppståndelsen. Och så säger han så här i ett sammanhang. De som uppstått, de kan ju inte mer dö. De är som änglar. och det är Guds söner, eftersom de har fått uppstå. Alltså man blir inte en ängel, man är inte en ängel, men man är så som en ängel, skulle man kunna säga. Ja, lite fakta då om änglar. Ja, änglar är då personliga andeväsen. De är inte en han eller en hon, möjligtvis ett hen skulle jag vilja säga. Och detta är också viktigt, det andra här. De är skapade. Änglar är skapade av Gud, skapade varelser. En andevarelse kanske vi kan tänka och säga. Och det här att de är skapade, det är viktigt. Det innebär att vi inte kan be till änglar. Vi kan inte be till det skapade. Första budordet i vår protestantiska och romersk-katolska kyrka har ju första budet. Du ska inga andra gudar hava jämte mig. Vi kan inte tillbe det skapade. Vi kan inte tillbe änglar. Ordet ängel, det kommer av latinets angelos. Och det betyder budbärare. Änglarna, de är budbärare. Och de är Guds budbärare. De kan stå i Guds tjänst. Men de kan också stå i djävulens tjänst. Det finns också de onda änglarna. Guds änglar, vad har de till uppgift? De är just till uppgift att vara Guds budbärare. Och det här att vara Guds budbärare, det är en väldigt mångfacetterad, månghövdad uppgift. Det är att bistå i nöd och fara. Det är väl det vi oftast tänker på. Att man har en skyddsängel. Men i Bibeln så har de oftast budbärarkaraktär. De kommer med bud. Abraham och Sara fick ju besök av änglar först. Det var ju människor som kom, men de förstod sedan att det var änglar. Gabriel, ängeln Gabriel. Och då var det ju en, inom citationstecken, riktig ängel som kom med ett bud till Maria. Josef drömde i en dröm att de skulle fly till Egypten. Och herdarna fick ju änglarbesök. Komma lite mer till det senare. Och så tycks det finnas en hierarki bland änglarna. En hovstat. Det talas om keruber och serafer. Det var det vi sjöng om innan. Om någon undrar vad är keruber och serafer för någonting. Det är en form av änglar. Det finns ärkeänglar. Gabriel och Mikael är två namn på dem. Och det finns då vanliga änglar kan man säga. Enligt traditionen så finns det också namnen Rafael och Uriel på några änglar. De flesta beskrivningar av änglar när jag så där hastigt har tittat är i Gamla testamentet. Och då liknar de oftast just en människa. Att det är en människa som kommer till en annan människa. Med en hälsning och ett bud från Gud. Och de här som får de här besöken, de förstår oftast inte kanske att det är en ängel. Och vi då tar så av Abraham, så kommer det, jag tror det var tre män till honom, och han säger till Sara, sätt igång och gör mat här. Och det verkar som att de är där i flera timmar och pratar, umgås, och sen berättar då änglarna, de här männen, att Sara som är 90 år ska bli gravid på ett mirakulöst sätt, och så sker det. Och då förstår de i efterhand att de hade besök av änglar. I Tobits bok tror jag det är, så kan man läsa ganska spännande berättelser om änglarbesök. Och ofta är en hälsning från de här änglarna, var inte rädd. Var inte rädd. Det är den hälsning Maria får och som herdarna får. Och vi ser med oss den här frasen, var inte rädd. När vi kanske läser och funderar över den här texten som jag ska komma tillbaka till snart. Var inte rädd. Ja, något kort om änglar. Vi ska inte fastna i fakta för mycket där. Men hur är det då med änglar i vår tillvaro? Jag tycker det kan vara lite dubbelt med det där. För å ena sidan så vill vi då gärna placera änglarna i fantasins värld, i sagovärlden. Och vi har väl kanske alla den där bilden, den här bilden av ängeln som man bokmärks ängeln. Men när jag var barn så samlade jag änglar på bokmärken, och då skulle de vara så fina med vingar, och de var så söta och vackra och så här. Men å andra sidan så tycker vi ju att det är ganska bra att ha änglar i vår verklighet också, inte sant? Det finns ju behov av att det finns någon som skyddar oss och tar hand om oss. Och det är nog den vanligaste bilden och tanken av änglar, att de finns här för att ta hand om oss. En skyddsängel. En skyddsängel som finns där när vi har det jobbigt i livet eller drabbas av någonting. Och som jag nyss sa, till och med media säger ju ibland de hade änglavakt. Och jag är övertygad om att det finns änglar som verkar och ingriper i nuet. Därför jag tror att Gud verkar och ingriper i vår tid och i vårt nu. Och det finns ju en känd barnsång, och det blir roligt att prata om här innan. Glöm inte att pengarna finns på kontot fast man inte ser dem. Och vi har ju den här gamla barnsången, glöm inte bort att änglarna finns. Att de är här för att se hur vi har det. För de kan hjälpa, oj, fast de inte syns. Glöm inte bort att änglarna finns. Glöm inte bort att änglarna finns, för de är här att hjälpa oss och vara med oss. Hur upplever vi då änglar i vardagen? Och jag tänker att vi faktiskt tror jag upplever änglar mest så som Abraham gjorde och en del i Gamla testamentet. Att vi möter änglar som kommer i en mänsklig gestalt. Och vi säger ju ibland, oh, du är en ängel. Eller det kommer du vara som en ängel. Och jag menar att när den andra har gjort något gott så är det ju just det där att mitt i livet där frågorna inte kanske har ett svar. Där mitt i smärtan. Mitt i meningslösheten. Och du kanske har exempel du kan fundera över. Mitt i tomheten. Så kom det en ängel. Och det var inte liksom någon som ramlade ner så här. Och du blev utan det var en människa i kött och blod. Som kom och sa något. Gjorde någonting mitt i mörkret. Kanske en hjälpande hand. Kanske ett ord av värme och omsorg. Det kom en ängel. Du var en ängel som fick betyda något där jag var. Och min poäng det är att vi vet aldrig när vi möter en ängel. En Guds budbärare. Där i vår tillvaro. Gud använder änglar. Och ibland så är det du. Och kanske till och med jag som kan få vara en ängel. Och vi vet inte då vi får vara som en ängel. Det finns berättelser om människor som har mött änglar. Och jag funderade och skrev ner några. Jag minns när jag gick i lågstadiet så hade vi en fröken som berättade mycket bibelberättelser. Och berättelser. Och hon berättade om storebror och lillebror. Och det var den här fighten mellan dem. Storebror tyckte ju alltid att lillebror fick det så mycket bättre och enklare. Och så. Och jag är storebror, dock icke till en lillebror. Så jag förstår precis. Men jag förstår inte det han sen gjorde. Då fanns det märgelgravar där de bodde. Och det är sådana här djupa hål med lodrätta väggar där man har brutit kanske torv eller annat. Och så går de ut där, lillebror och storbror, och ställer sig vid kanten. Och så säger storbror, nu hoppar vi, jag räknar till tre. Och så räknar de till tre och då hoppar ju lillebror, men inte storbror. Storbror rusar hem och mamma undrar vad lillebror är. Och han berättar ju. Mamma blir förskräckt och rusar ut för att se. På vägen där så möter de lillebror. Och hon undrar, men hur kom du upp? Då säger lillebror, jo, där kom en man i vita kläder och hjälpte mig. Glöm inte bort att änglarna finns. En annan berättelse jag har hört är en bilförare som är ute och kör i sin bil. Det är på en mörk, det är ruggigt och regnigt och dag. Inte säkert någon kul en höstdag här på västkusten. Och han kommer körande. Så rätt som det så ser han någon som står och vinkar så här. Och han tänker, vad är det här? Men han kör och den vinkar mer och mer och mer och mer. Och till sist stannar han, går ur bilen. Och då har bron eller vägen rasat där. Och när han tittar på sin bil och tittar på lyktan på bilen. Så är det en fjäril som viftar med vingarna. Det var en ängel som var där. Glöm inte bort att änglarna finns. Ett annat exempel är Lisa och Stina som leker på skolgården. Och Vilma kommer och vill vara med och leka. Men då säger Stina, nej. Men då säger Lisa, men vi kan väl leka tillsammans. Några dagar senare så träffas Lisa och Vilmas mamma. Och Vilmas mamma berättar det här. Och så säger hon Vilmas ord. Då Lisa sa att vi kan leka tillsammans. Då blev det alldeles varmt i hjärtat. Då blev det alldeles varmt i hjärtat. Tänk att få vara en som värmer andras hjärtan. Bara genom att säga, vi kan väl leka tillsammans. Glöm inte bort att änglarna finns. Min fru har gett mig tillåtelse att berätta om när det var covid. Det var någonstans i första rundan och hon var ganska så dålig, ja, hon var rejält kass. Hade en väldig hosta och kunde inte sova på natten. Hon blev sjuk nästan varenda gång sen när det var någonting och vaccinen och allting. Men inte så dålig som hon blev första gången. Och hon kunde inte ligga i sängen och sova, så hon sitter i en soffa. Och det är väl efter några nätter och är riktigt trött och slut och har inte kunnat sova. Eftersom dess upplever hon att det är någon som är i rummet. Och det här någon kommer fram till henne och lägger händerna på hennes axlar och säger lägg dig ner och sov. Hon lägger sig ner och somnar direkt och sover hela natten. Jag är övertygad om att det var en ängel som var på besök. Glöm inte bort att änglarna finns. En av de mest starka berättelser jag har hört, förutom den här riktigt häftiga berättelsen. Jag haft änglar i mitt hus. Riktiga, sitta sjusteken änglar. En av de mest fascinerande och starka berättelserna, då tänker jag på Estonia-katastrofen. Och ni som inte vet kanske vad det var en båt som gick mellan Stockholm och Tallinn. Och den sjönk i september 1994. 852 av 989 personer dog. 501 av 502 svenskar. Tsunamin, så var det 543 svenskar som dog utav 1500 stycken. Så var det många, många fler totalt. Men den här Estonia-katastrofen var oerhört dramatisk. Folk då med, det var inte 13 grader i vattnet, utan det var bara 3-4. Det var väldigt, väldigt kallt i Östersjön. Och den här båten har gått under och de pluppade omkring där i havet. Och så finns det berättelser om de här helikopterna som kom inflygandes där mitt i natten i mörkret. Och så lyser de med sina belysningar rakt ner i båtarna. Och tänk nu att du sitter i den här båten och kämpar med livet. Ner kommer den ytbärgare som tar tag i dig och lyfter dig upp till ljuset. Och jag tänker, är det inte någonting mer änglalikt vi kan vara med om? Där i kylan, i mörkret och döden. Där kommer det från himlen. Någon som lyfter dig upp till ljuset, till värmen och livet. Glöm inte bort att änglarna finns. Poängen med de här berättelserna är att visa på att det finns änglar också i vår tid. Och Gud ingriper så som Gud vill. Inte som vi vill. Inte så som vi tänker och förväntar oss kanske. Utan Gud ingriper som han vill. Och för mig blir det inte tron på Guds ingripande och på änglar, riktiga änglar, mindre för att en människa som kommer och är budbärare, är en angelos, är en budbärare, en ängel. Och Gud uppmanar oss, och vi är ju inne i det som i kyrkans kyrkoår kallas trefaldighetstid, helgelsetiden, då vi ska vara, låta allt det Gud har gjort för oss under julen och påsken och pingsten, att det ska landa i oss, att vi lever ut vår tro, är helgade människor, helgade kristna. Vi lever inte bara ord utan ord och gärning. Och då får vi vara som änglar bland andra. Det är en av våra uppgifter. Ja, till sist här då texten. Ja, Malin, hoppas att du kan säga efteråt att du förstod något litet. Ja, den här texten, den är ju rätt så märklig som sagt. Och lite skrämmande kan man tycka. Och det finns lite olika tolkningar när den här striden sker. Sker den för universums skapelse? Eller sker den i samband med Jesu död, när han hänger på korset och uppropar det är fullbordat? Eller sker den när Jesus uppstår? Eller, jag vet inte, och jag har ingen direkt åsikt om det. Men någonstans så måste den ha sin grund i det Jesus gör på korset. Och Jesu död på korset är ju en presentisk händelse, presens, nutid. Och för mig så är det ett nutid som ju innebär, det kanske inte är något konstigt, men att det sker då, år 33. Men dess verkan är ju liksom bakåt i tiden, eller bakåt blir det hållet för er. Bakåt i tiden, det som hände långt tillbaka, de synder och det som skedde då försonas i Jesu död och uppståndelse. Det som sker i framtiden, där vi ännu inte har varit, det sker och händer när Jesus dör, försonas i hans död och uppståndelse. Så Jesu verk är presentiskt. Det går genom tid och rum. Från syndafallet till Jesu återkomst. Och det innebär att när Jesus säger de här orden, det är fullbordat, så ger det ärkeängeln och hans änglar kraften att avväpna det som den här texten kallar för draken eller djävulen eller synden eller den eviga döden. Oavsett när striden sker så är dess konsekvenser verksamma bakåt i tiden och framåt i tiden. Sen är det ett faktum att vi i vår tid upplever ondskan, det är väl ett understatement. Och Johannes han säger ju både i sitt evangelium och i en av sina brev att vår tillvaro ligger under den ondes våld. Men det vi förstod av den här texten, det är ju att draken, djävulen, Satan vet att anklagelsetiden är begränsad. Det är en begränsad tid som den onde har sin makt. Och den tiden går mot sitt slut. Och därför så kämpar han och det är dödsryckningar. Hans tid är kort, hörde vi i texten. Hans tid är kort. Och det är därför den här fruktansvärda ondskan finns. Därför att han vet att det är dödsryckningar. Men segern är vunnen. Och mitt i den här världen, där den ondes dödsryckningar är en verklighet. Mitt i sjukdom, mitt i död och hat och ondska. Mitt i det så kommer Guds kärlek rakt in i vår tillvaro. Glöm inte bort orden. Var inte rädd. Var inte rädd. Och glöm inte bort att änglarna finns. Att de är här för att se hur du har det. Alldeles strax så ska vi få konkret ta del av det här i bröd och vin i nattvarden. Och i nattvarden så får vi påminnas om. Vi får både påminnas om att stridens utgång är given. Men vi får också ta del av den här segern över ondskan. I det här enkla brödet och vinet. I det av Gud skapade och av människan bearbetat och format. Så kommer Gud in i vår tillvaro. Gud kommer in i vår tillvaro med sin tillvaro. Och då vi i tro tar emot brödet och vinet, då är det inte bara en torr pappersbit eller ett avalkoholiserat, tycker jag, alldeles för sött vin. Utan vi tar emot Gud själv. Vi tar emot Guds förlåtelse. Och vi får ta emot Guds upprättelse och Guds kraft. Vi får ta emot Guds kraft att leva hans liv. Guds kraft att vara så som änglar för varandra. I de där vanliga dagarna, då allt enkelt och lätt. I de där steniga vardagsöknarna. Eller när vi står inför det där utmanande och svåra. Då är Gud där. Glöm inte bort att änglarna finns. Guds blick som ser oss och Guds blick som förstår oss. Och Guds uppmaning och utmaning får vi ta emot kraft till. Att kunna vara som änglar. Att följa Jesus då kraften inte finns där. För livet är bara piss och skit. Då får vi veta att Gud är där och vill bära oss. Och hjälpa oss. Och vi får också där mitt i livet få kraft att vara så som änglar. Och den här kraften är något som ges oss i nattvarden. Då vi tar emot bröd och vin så är det den himmelska härlighetens tillvaro som faller in i vår tillvaro. Det är inte så tydligt här, men det är lite cirkelformat här. Och tanken är ju att när vi kommer in för altaret så fortsätter den här cirkeln in bakom här, in i evigheten. Och där i evigheten är de med och firar nattvard som har gått före. Och där är änglarna med, dansar och spelar och sjunger och hoppar i äran inför Gud. Det här i nattvarden så kommer den tillvaron också in till oss och det knyts samman. Därför får vi nu komma inför den helige och lämna av allt det där som blivit fel, vår synd och vår skuld. Och det är viktigt. Det är viktigt att sätta ord på det här. Det kan vara terapeutiskt och helande att inför sig själv tänka eller kanske rent av viska: Gud, förlåt det där. Förlåt när jag inte orkar och kunde vara så som en ängel. Det är viktigt. Men det viktigaste är inte dina ord. Utan det viktigaste är hälsningen som kommer. För dig utgiven. För dig utgjutet. Det viktiga är inte dina ord utan Guds hälsning. Du är förlåten. Låt oss be och bekänna. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bön och bekännelse inför dig den här stunden. Och så har jag Guds uppdrag att komma till dig med hälsningen. Att om du ber och bekänner så är du förlåten. I Jesu namn. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. O Gud, tack för att allt bärs av din kärlek. För att du på nytt ger liv och mod att växa. Och låter din barmhärtighet bo i oss. I Jesu namn. Amen.
Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info/nästa steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.